Lunchekot. Attackerna mellan USA och Iran eskalerar. Och idag gravsätts Irans högsta ledare Ayatollah Khamenei. Och så ska överskuldsatta bli skuldfria. Utredare föreslår helt nytt sätt. Toppen, tycker Kronofogden.
Den skulle ge helt andra förutsättningar för konsumenter i Sverige att kunna göra rätt för sig och komma tillbaka till ett normalt liv.
Och en musikikon har gått ur tiden. Ja, Bonnie Tyler har dött. Det är en del av innehållet i studion, Julia Videgård. Men vi ska börja i Iran. USAs president Donald Trump har varnat för att det kan bli mycket värre efter en ny attack, efter en ny natt av amerikanska bombningar av Iran. Och så här lät det under natten i en stad i södra Iran. Och samtidigt har Iran svarat med drönarattacker mot gulfstater. Med oss nu har vi utrikesreporter Katja Magnusson. Katja, vad har hänt under tidig morgon och förmiddag?
Ja, alldeles nyss så kom det nya uppgifter om explosioner i Bushehr. Det är lite oklart om det handlar om nya anfall eller något annat som exploderar. Men det har ju varit en eskalering de senaste dygnen. I natt var det 90 attacker från USAs militär. Det vi hörde nyss var ju explosioner vid bombningar i en hamnstad i södra Iran, och flera kuststäder där har attackerats. Det har också varit explosioner nära kärnkraftsanläggningar. USA säger att syftet med attacken är att hålla Hormuzsundet öppet. Och enligt det iranska hälsodepartementet så har minst 14 personer dött under de här två senaste dygnens anfall. Enligt Iran så har också flera broar träffats, till exempel en järnvägsbro. Och Iran kallar de här bombningarna av civil infrastruktur som järnvägsbron för ett grovt krigsbrott. Iran har ju också svarat på de amerikanska attackerna genom att sända drönare mot amerikanska baser i gulfstaterna. Det har hörts flyglarm i Bahrain, Kuwait och Qatar. Och minst en person ska ha skadats i attackerna i Kuwait, enligt försvarsdepartementet där.
Och vilka reaktioner har kommit på den här eskaleringen?
Ja, Katars premiärminister till exempel har ringt till Irans utrikesminister och sagt att Iran och USA måste hålla fast vid diplomatin för att få ett slut på kriget. Men i olika omgångar så har ju både Iran och USA anklagat varandra för att bryta mot den här vapenvilan och också för att bryta mot avsiktsförklaringen om att få ett slut på kriget. Och samtidigt så är det lite motstridiga uppgifter, för att Donald Trump har i natt påstått att Iran verkligen vill ha en deal. Medan Irans talman Mohammed Bagher Khalibaf, som också förhandlar för Iran, sa att om USA slår till mot Iran så måste Iran slå tillbaka.
Vad kommer hända härnäst?
Ja, det var ju egentligen tal om att förhandlingar på något sätt skulle återupptas efter begravningen av Irans före ledare Ayatollah Ali Khamenei, som ska ske i Mashhad i nordöstra Iran idag. Men just den här järnvägsbron som jag talade om som träffades är på den sträckan, vilket gör att tågtrafiken till exempel är avstängd mot den stan. Så vi får se egentligen de närmaste timmarna och dagarna om de här parterna verkar redo att förhandla igen eller om det blir ytterligare upptrappning.
Och vi har också med oss vår utsända Lorin Ibrahim i Erbil i irakiska Kurdistan. Idag begravs alltså Irans tidigare högsta andliga ledare. Ja, Ayatollah Ali Khameneis kista har färdats genom Iran till shia-muslimska heliga platser i grannlandet Irak. Och han är nu framme i Khameneis födelsestad Mashhad. Lorin Ibrahim, vad är det som sker där?
Ja, vi har sett stora folkmassor som har samlats på gatorna i Mashhad i nordöstra Iran, som är Ali Khameneis födelsestad. Och många bär röda flaggor har jag sett. Det symboliserar hämnd. Jag har också sett på direktsänd iransk tv att många banderoller och plakat med bild på Donald Trump och Netanyahu har visats upp med slagord som död åt Trump. Bland folkmassan har också hörts rop på hämnd. Så Ali Khamenei's kista flögs idag från Najaf i Irak till Mashhad där han ska begravas. Och hans gravsättning då enligt iransk statlig media kommer ske i anslutning till Imam Rezas helgedom. Det är den åttonde imamens helgedom då, som är en av de mest betydelsefulla heliga platserna för Shia Islam.
Mm. Och hur påverkas begravningen av de här nya attackerna?
Ja, man skulle nog säga att de nya attackerna har påverkat begravningen både i praktiken men också rent symboliskt. Enligt iranska myndigheter har säkerheten skärpts kraftigt. Närvaron av polis och säkerhetsstyrkor i Mashhad och just vid Imam Rezas helgedom, samtidigt som delar av transportinfrastrukturen har påverkats av attackerna. Precis som Katja också nämnde var vi inne på att tågförbindelsen mellan huvudstaden Teheran och Mashhad har stängts av efter attackerna. Iran beskriver det som ett sabotage från USAs sida för att störa begravningsceremonin helt enkelt. Och så under processionen så har vi också sett mer och kraftigare slagord om hämnd och död mot USA och Israel mer idag än de tidigare dagarna.
Och hur viktig är den här ceremonin för den iranska regimen?
Det är nog väldigt viktigt för regimen som använder begravningen för att ge signal om nationell styrka och enighet och motståndskraften samtidigt som attackerna fortsätter. Risken för nya militära attacker och angrepp gör att ceremonin genomförs under ett mycket spänt säkerhetspådrag och läge. Och även om de iranska myndigheterna då har följt planen så finns det ändå ett spänt läge.
Och Khamenei är ju en person som verkligen delat Iran. Hur märks det?
Ja, Ali Khamenei var Irans högsta ledare under nästan 4 decennier. Han var en samlande figur skulle jag säga för många trogna anhängare av den islamiska republiken som vi också sett nu på gatorna under begravningsceremonin. Men vi ska också komma ihåg att Iran har över 90 miljoner invånare och det finns en stark opposition i Iran som anser att han bär yttersta politiska ansvaret för ett system som anklagas för omfattande förtryck med allt från politiskt våld, censur, avrättningar av oppositionella och inskränkningar av mänskliga rättigheter på olika sätt.
Tack Lorin Ibrahim i Erbil och förut hörde vi också utrikesreporter Katja Magnusson. Och vi byter ämne och går inrikes. För att komma till bukt med att skuldsatta fastnar i att bara betala av räntan på sin skuld och inte själva skulden föreslår regeringens utredare nu ett helt nytt sätt för hur konsumtionsskulder ska betalas. Kronofogdens vikarierande rikskronofogde Cecilia Hegetorn ser det som den viktigaste åtgärden och hoppas att den blir verklighet.
Ja, men vi skulle se otroligt positivt på det därför att den skulle ge helt andra förutsättningar för konsumenter i Sverige att kunna göra rätt för sig och komma tillbaka till ett normalt liv.
Idag presenterar regeringens utredare sina förslag för att motverka problemet med överskuldsättning och minska antalet personer som varit skuldsatta under många år. Åtgärden som lyfts fram som den mest omfattande är förslaget om ändrad avräkningsordning för konsumtionsskulder. Vilket skulle innebära att betalningarna i första hand går mot att betala av på ursprungsskulden och inte på räntor och avgifter som är fallet idag. Något som skulle motverka att personer fastnar i en skuldsituation som aldrig tar slut. Det tror Cecilia Hegetorn.
Det finns personer i våra register som vi har mätt ut lön och annan egendom från i decennier. Och där vi har drivit in den ursprungliga skulden många gånger om. Men ändå så finns hela skulden kvar.
Men förslaget får kritik av Svensk Inkassos ordförande Fredrik Engström som menar att åtgärden slår alldeles för brett och påverkar hela den svenska kreditmarknaden.
Det är en väldigt stor förändring och den ruckar på gamla principer som vi har haft i Sverige under många 100 år. Och alla banker och kreditgivare skulle med den här nya lagstiftningen behöva förändra dem i grunden.
Reporter Nils Sive. Och många, särskilt äldre, tycker att telefonförsäljning är irriterande och besvärligt. Och nu funderar regeringen på ett totalförbud. Civilminister Erik Slottner.
Ett av alternativen som ska utredas är ett totalförbud mot all form av telefonförsäljning. Väldigt många svenskar tycker det här är ett stort irritationsmoment i vardagen. Och väldigt många svenskar har slutat svara i telefon när det är ett nummer man inte känner igen. Vilket i sin tur har gjort det svårt för myndigheter att nå personer som de behöver nå.
Ja, telefonförsäljning är jobbigt tycker många. Så jobbigt att 6 av 10 svenskar inte svarar på okända nummer längre. Telefonförsäljning är en del av det enligt civilministern Erik Slottner. En del medborgare känner sig också lurade efteråt om de går med på att köpa något. Äldre, kognitivt begränsade personer, personer med andra modersmål, tycker alla att de här samtalen är extra svåra och jobbiga. Statliga Konsumentverket vill ha ett totalt förbud. Men ministern vill att en utredning först preciserar. Kan man gå vidare med ett totalt förbud eller ett förbud för bara vissa branscher kanske? Men varför inte bara räkna med att folk lägger på luren om någon de inte vill prata med ringer? Civilminister Erik Slottner.
Men det är lättare sagt än gjort det där. Det vet jag själv. Man skulle önska man la på luren. Men de vet ju många gånger hur man ska agera för att personen i fråga inte ska lägga på luren.
Ja, det är deras jobb kan man säga.
Det är ju det, precis.
Reporter Jonas Fredén. Och så till Ekots granskning om Lasse Larsson som fick fel demensdiagnos. Flera läkare är kritiska till med vilken säkerhet Lasse Larssons Alzheimers-diagnos gavs. Demensdiagnoser är nämligen så kallade sannolikhetsdiagnoser, vilket ofta gör det svårt att uttala sig tvärsäkert. Och Lasses fru, Marie-Louise Wallén Larsson, har kämpat för att han ska få rätt diagnos.
De värsta delarna är ju det här med kampen emot hela sjukvården, skulle jag vilja säga.
När Lasse fick diagnosen Alzheimer och vaskulär demens på Västmanlands sjukhus i Västerås kände sig Marie-Louise tveksam och bad om att hennes man skulle få göra en så kallad PET-röntgen av hjärnan, men fick nej. På ett möte på sjukhuset som familjen spelade in sa den dåvarande verksamhetschefen att diagnosen var klar. Citat, när det gäller dig Lars så är det inga tveksamheter. Vi är inte tveksamma alls på din diagnos. Slut citat. På mötet sa verksamhetschefen att ryggvätskeprovet talade för Alzheimer. När Ekot visar ryggvätskeprovet för Jan Markusson, professor emeritus och överläkare på Västerviks sjukhus, ger han en annan bild.
Om man säger att man är säker på den diagnosen där, det låter som ett kardinalfel, så gör man inte.
Den dåvarande verksamhetschefen på Västmanlands sjukhus i Västerås har slutat och hänvisat till den nuvarande verksamhetschefen Armin Hashemi. Han skriver till Ekot att han håller med om att ryggvätskeprovet inte talar för Alzheimer, men att en demensdiagnos är en sammanvägning av flera utredningar. Han skriver att det är olyckligt om man från sjukhusets sida uttryckt att man är helt säker på diagnosen. Vid en så kallad second opinion på ett annat sjukhus fick Lasse göra en PET-röntgen av hjärnan och den visade att Lasse inte led av Alzheimer utan frontallobsdemens. Lasses dotter Anna Larsson säger att det blev avgörande.
Utan det så hade vi inte fått reda på vad det verkligen var Lasse led av.
Reporter Johanna Sjövall och ett längre reportage om Lasse sänds i Studio 1 i eftermiddag. Och du lyssnar på Lunchekot och om en liten stund ska vi fördjupa oss i musikern Bonnie Tylers liv. Bonnie Tyler som gått ur tiden, men först ska vi till Sudan. Striderna om den sudanesiska staden El Obeid har trappats upp under flera veckor. Och nu varnar FN för ännu en humanitär katastrof. 500 000 människor, många av dem internflyktingar från andra delar av det krigshärjade Sudan, lever i den belägrade staden där drönarattackerna avlöser varandra.
Ännu en drönare slår ner i den belägrade staden El Obeid som de senaste veckorna har utsatts för omfattande artilleri- och drönarattacker. Bränsledepåer, elstationer och vattenanläggningar har slagits ut samtidigt som vägarna in till staden blockeras. På bilder inifrån staden syns långa köer av människor som väntar på att fylla sina kärl med vatten. I veckan varnade FNs människorättschef Volker Türk för en snabbt eskalerande humanitär kris.
Civilians have been subjected to siege-like conditions for 18 months, battered by relentless drone strikes as the Sudanese armed forces and the rapid support forces battle for control over areas surrounding the city.
Befolkningen har i 1,5 år levt under förhållanden som liknar en belägring, sa Turk. Attackerna mot El Obeid är de mest omfattande sedan kriget mellan Sudans armé och den paramilitära gruppen Rapid Support Forces bröt ut för 3 år sedan. Det är en strategiskt viktig stad som ligger på gränsen mellan det RSF-kontrollerade Darfur-området och östra Sudan som till stort sett kontrolleras av den sudanesiska armén. Maten håller på att ta slut, liksom bränsle. Och nu står befolkningen inför hotet om en kommande massaker, varnar FN och flera hjälporganisationer.
Reporter här, Sara Assarsson. Sverige igen. En man har dött efter ett bråk på en badplats i Stenungsund i Bohuslän, där 2 unga män skadades med ett vasst föremål natten till idag. Den andra mannen ska inte vara livshotad skadad. Polisen utreder händelsen som mord och försök till mord. 2 män i 20-årsåldern har gripits och senare anhållits av åklagare, misstänkta för inblandning i brotten, skriver polisen på sin hemsida. En tredje person misstänks för inblandning i dödsskjutningen i Uppsala i söndagskväll, rapporterar P4 Uppland. Sen tidigare har en man i 20-årsåldern begärts häktad och personen anhölls i måndags på sannolika skäl misstänkt för mord och häktningsförhandlingen hålls senare idag. Ytterligare en person är anhållen misstänkt för medhjälp till mord. Och nu om digital sommarlovsensamhet. Polisen i Värnamo har gjort en digital satsning för att fånga upp de unga som under sommarlovet känner sig ensamma och riskerar att rekryteras via chattar och spelplattformar till kriminella uppdrag. Det säger Patrik Videll, områdespolis i Värnamo.
Alla andra reser, de har fina bilar, de har bra smink, de gör allt som är kul. Och då kanske man känner sig själv att man är lite ensam, man får inte uppleva det här själv och känner sig utsatt. Och då kanske man får ett uppdrag av någon och så känner man att här är någon som ser mig, jag kan göra något för någon.
Patrik Videll, områdespolis i Värnamo, varnar för att personer kan försöka rekrytera unga i chattar och på spelplattformar. För att fånga upp ungdomar i riskzonen har polisen i Värnamo börjat att patrullera på nätet. De har också öppnat chattar på Facebook och Instagram.
Det är ju många som är ensamma som uttrycker också att de har ingenstans att vända sig. Då är det några som har börjat chatta med oss på polisen. Alla är inte trygga i att ringa polisen och ringa 112. De vill gärna skriva och chatta.
Patrik Videll är en av alla poliser som skapar dialog med unga, bland annat på kommunikationsplattformen Discord.
Vi vill sänka tröskeln för att kontakta polisen. Vi vill visa att vi finns där för alla. Vi finns inte bara när man ringer 112, vi finns där för att bygga relationer innan något händer.
När unga som sitter hemma ser kompisars solresor och båtturer så kan de börja ifrågasätta sig själva. Men på sociala medier syns ofta bara höjdpunkterna, berättar Patrik.
Man missar inte allting och ibland kanske det är värt att släppa telefonen och gå ut och kanske till och med ringa en kompis och säga vad ska vi göra något, ska vi hitta på något.
Reporter i inslaget var Ninva Kandemir, P4 Jönköping. Nu införs nya språkkrav inom äldrevården. I Kungsbacka har kommunen i flera år arbetat med språkombud och språktester för att höja svenska kunskaperna.
Det är jätteviktigt att vi ska kunna kommunicera med varandra och förstå varandra. Utan det här är ju en kvalitetssäkring.
Linda Pilman är enhetschef på demensboendet Signeshus i Kungsbacka. I språkkravet som beslutades av regeringen ska arbetsgivare hjälpa sin personal att nå B2-svenska, vilket motsvarar svenskan på gymnasiet. På Signeshus använder de sig av språkombud som hjälper kollegor att lära sig bättre svenska.
Det är ju väldigt lätt att man missuppfattar varandra när inte språket finns.
Madeleine Agstål är ett av språkombuden. Hon visar en app från kommunen som kan underlätta för personer som övar på språket.
Och så klickar man här fram så ser man då olika filmer.
Svarsprincipen.
Men Kungsbacka kommun arbetar även med språktester redan innan en anställning börjar. Erika Torgsson är rekryterare.
På den skriftliga delen så har vi att man får välja mellan frågor. Och det kan exempel vara, vi skriver en plats som är viktig för dig och varför den betyder mycket. Och även när vi har den muntliga delen så är det också att kunna föra sammanhängande samtal. Sen kan det ju vara så att nivån kommer att höjas på kraven.
Reporter var Tilde Skaring, P4 Halland. Och nu börssiffror. I Stockholm är börsen upp 0,4%. London är ner 0,6% medan Frankfurt står på plus 0,2%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 69 öre och en euro 11 kronor och 8 öre. Och nu kultur. Artisten och 80-talsikonen Bonnie Tyler är död. Ja, BBC rapporterade att hon oväntat gick bort på sjukhus i Portugal sent igår kväll i sviterna av den sjukdom som hon behandlas för. Kulturnytts Rasmus Grossin är med oss nu. Vad vet vi om det som hänt?
Ja, men helt oväntat är beskedet tyvärr inte. Bonnie Tyler skulle ha gett sig ut på Europaturné i maj, men den fick ställas in när hon lades in på sjukhus i Portugal och akutopererades för tarmbesvär. Komplikationer efter operationen gjorde att den 75-åriga artisten sedan lades i koma och kunde väckas först efter flera veckor.
Och Bonnie Tyler har ju en lång karriär bakom sig. Vad kommer hon främst att bli ihågkommen för?
Hon har haft flera megahits som Holding Out for a Hero, It's a Heartache och hennes kanske största Total Eclipse of the Heart som vi hörde i Pån. Den blev i år, 43 år efter att den släpptes, så passerade den 1 miljard streams på Spotify. P3s musikreporter Tina Merafson beskriver den som powerballadernas powerballad. Men jag tror att Bonnie Tyler kommer bli ihågkommen för sin oerhört speciella röst främst. Lika hes som storslagen. En misslyckad stämbandsoperation ska ha lett till permanenta knutor på stämbanden som då bidrog till hennes helt egna sound. Vetenskapsradion radions Lena Nordlund träffade artisten på ett hotell i Upplands Väsby när hon gjorde ett specialprogram om just hesa röster. Så här beskriver hon mötet.
Bonnie Tyler är ju de hesa rösternas drottning. När intervjun var över, för hon hade ju förväntat sig att hon skulle få frågor om vad hon skulle spela och vad hon gjorde nu och sådär. Och jag ställde ju inga sådana frågor, men så sa hon, you know what, det här är den mest annorlunda intervju jag har varit med om sedan jag började sjunga 1969. För jag hade bara pratat om hennes stämband och rösten.
Ja, beskedet idag berör ju förstås många som har en relation till hennes låtar. Och ni på Kulturnytt har varit i kontakt med ett särskilt fan, har jag förstått.
Precis. En av alla de som uttrycker sin medkänsla idag är kung Carl den 16 Gustav som har en hund döpt efter artisten. Och i ett skriftligt uttalande till Kulturnytt säger kungahuset att kungafamiljen har nåtts av det tråkiga beskedet att Bonnie Tyler avlidit. Det är alltid tråkigt när människor faller ifrån oss. Hon var en fantastisk och mycket omtyckt sångerska som var aktiv och verksam under kungens uppväxtår.
Tack Kulturnytts Rasmus Grossin. Bonnie Tyler blev alltså 75 år gammal. Och nu blir det radiosporten med Pontus Lind.
Det börjar dra ihop sig på allvar.
Det är kvartsfinaldags i fotbolls-VM och vilken krämkaramell vi bjuds på med en gång när Frankrike möter Marocko i ett stekhett möte. Vi minns från förra VM, då vann Frankrike en semifinal med 2-0 mot Marocko. Vad känner du inför den här kvarten, Johan?
Frankrike som har imponerat väldigt mycket. Marocko, de tog sig vidare också efter att ha spelat smart fotboll. Men jag tror i den här matchen kommer Frankrike bli ett nummer för stort för Marocko. Även om de som är favoriter inför vacklar lite i vissa matcher.
Hur ska Marocko tackla detta fenomenalt tekniskt finessspelande franska landslag?
Ja, men Marocko är ett bra defensivt lag. De släpper in få mål och de är otroligt duktiga på att gå på sina kontringar. Det kommer vara en nyckel för att vinna mot Frankrike.
Andreas Mats och Johan Elmander i samspråk inför kvällens match. Vill du höra vilka expert Elmander tippar ta sig vidare från varje kvartsfinal? Lyssna då i appen Sveriges Radio.
Inför VM-kvartsfinalen mellan Frankrike och Marocko höjs nu säkerhetsläget i Frankrike. Fransk media skriver att landet rustar upp och frilansjournalisten Jennifer Patersson uppger i SVT att myndigheterna mobiliserat nästan 30 000 poliser i landet. Marokkaner är den näst största invandrargruppen i Frankrike och sex spelare i Marokkos lag är födda i just Frankrike, ett land som Marokko tidigare tillhört.
Rapporterade David Nyström.
Och det var Radiosporten med Pontus Lind. I Tyskland skedde fler än 5 000 dödsfall mellan den 6 april och den 28 juni till följd av värmerelaterade orsaker enligt myndigheter i landet. Under juni månad slogs värmerekord i flera europeiska länder. Och det sätter punkt för Lunchekot som bland annat handlat om det senaste i kriget mellan Iran och USA och om hur skuldsatta ska kunna bli skuldfria. Och så har vi förstås pratat om musikikonen Bonnie Tyler som har gått ur tiden. Producent för den här sändningen var Katarina Bojve och jag som hållit er sällskap under Lunchekot heter Julia Videgård. Och nu blir det land- och sjöväderprognos från SMHI.